Du lyssnar på Ske din vilja av Åsa Hellberg, uppläst av mig, Anna-Maria Kjell. Till Jonathan. Kapitel 1. Prolog. Lisbeth Haugen hade egentligen ingen som helst lust att åka iväg på den där skolåterträffen 25 år efter nian. Men hennes dotter Johanna övertalade henne. Kom igen nu mamma, du kommer ha svinkul. Jag kan hjälpa dig med smink och kläder om du vill, bubblade hon på, fylld av entusiasm, när hon märkte att Lisbeth tvekade. Det är ju så mysigt att ta färjan till Sandefjord. Det kanske du och jag också kan göra någon gång. Och vad hette din klasskamrat som Siv har nämnt ett par gånger? Anna var det väl? Är ni fortfarande vänner? Jag tror inte att du har pratat om henne. Lisbeth svarade aldrig på den frågan, men det kändes ärligt talat som om hon var skyldig dottern att åka med den där förfärliga båten. Hon ville för allt i världen inte att Johanna skulle tro att hon inte kunde umgås med folk, för det kunde hon. Hon var bara inte särskilt intresserad av det. Här, där alla kände till hennes historia, var livet svårare, och det fanns stunder då hon ångrade att hon hade flyttat tillbaka. Men hon älskade huset och ensligheten på Nordkoster. Kargheten passade den som ville vara ensam. När vädret ställde till det som mest, när allt man bad om var att inte blixten skulle ta huset ifrån en, mådde hon som bäst. Ingen förväntade sig att man skulle gå ut och hon slapp hälsa på folk. Att flytta dit permanent under pandemin hade varit enkelt. Att bo kvar efteråt var svårare. Men det var i Strömstad som problemet var som störst. Och att träffa gamla skolkamrater lockade egentligen inte ett dugg. Det räckte med att hälsa på dem på stan. Den var så liten att man kunde träffa varenda kotte man kände när man gick ett varv runt stadskärnan, vilket var gjort på 10 minuter. Och Anna? Den historien orkade Lisbeth inte ens tänka på, än mindre berätta för Johanna om. Vissa saker var bättre att hålla begravda. Johannas uppväxt hade inte varit helt enkel. Ingen visste det bättre än Lisbeth, och hon önskade inget hellre än att dottern slapp känna ansvar för sin mammas liv. Om hon berättade sanningen skulle det bara öka dotterns oro. Relationen till Johanna var skör, och när de nu äntligen kommunicerade fick inget komma emellan dem. Kolla mamma, sa Johanna och vred stolen mot spegeln så att Lisbeth kunde se sig själv. I en hel timme hade dottern pysslat om henne. Värmen från locktången hade bränt i nacken och Lisbeth förträngde att mascaran kliade. Hon njöt av dotterns mjuka handlag. Penslar for över ansiktet och efter ett blunda nu mamma spred sig doften av hårspray i rummet. Lisbeths övernattningslägenhet i Strömstad, som dottern oftast bodde i när hon var på besök från Göteborg, hade tydligen precis rätt ljus för det dottern kallade en makeover. Och när Lisbeth fick lov att öppna ögonen och se sig själv i spegeln framför fönstret var resultatet rent av häpnadsväckande. Hur sjutton hade Johanna gjort för att få sin mor att se ut så här? Hon stirrade på sig själv och lutade sig närmre. Ärren som täckte vänster sida av ansiktet syntes knappt under den långa svepande luggen som Johanna format på ett sätt som Lisbeth aldrig skulle ha lyckats med. Om man inte tittade så noga såg hon ut som äldre tiders filmstjärnor. Strunt samma att festen var med gamla skolkamrater. Hon hade sett listan på dem som tackat ja och de namn som skulle ha inneburit ett nej tack från henne fanns inte med. När hon var så här snygg kände hon till sin förvåning förväntan. Kanske även en längtan efter revansch. Att snacket efteråt skulle handla om hur snygg hon var på återträffen. Inte om hur hennes ansikte sett ut när alla utom hon hade gått ut nian. Lisbeth tänkte på sin dotter medan hon promenerade den korta biten till färjeterminalen. Så vitt Lisbeth visste hade Johanna tack och lov inga planer på att stanna i Göteborg för gott. Huset på Nordkoster var stort nog för dem båda.